Föredrag 2 om världshistorien, den 6 februari.
Sedan till historien. Så Högen Smith berättade igår om den första kulturepoken efter Atlantis, den indiska tiden. Och de olika filosofisystemen man hade där. Vi har talat om Chankaya-filosofin med begreppen Prakriti och Perusha. Prakriti står då för sinnevärlden, det vi upplever genom våra sinnen. Och det fanns 24 olika kategorier av den här sinnevärlden som alla är slöjor, yttre uppfattningar. Och det som döljer sig bakom Perusha är ursjälvet. Det genomströmmar allting. Man pratar om Advaita, det odelbara. Och i detta odelbara cirkel så hade man tre begrepp för att lättare kunna förstå världen. Brahma som står för den skapande kvaliteten. Shiva är Vishnu för upprätthållande kvaliteten. Och Shiva för det som upplöser och igen förstör. Så att Brahma kan igen skapa. Detta är en cirkel alltså. Olika aspekter av samma sak. Vedanta. Filosofin var en annan aspekt av samma sak som mer riktade sig till känsla. Detta var tanken. Den filosofiska delen. Vedanta reciteras ofta, sjungs. Bhakti Vedanta, den hängivna vägen, är till exempel Krishna-folket som hela tiden sjunger sina hymner. Så kom vi in på yogavägen, den klassiska yogavägens 8 steg. Och det är yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Och yama står för behärskandet av olika begär. Niyama för viss typ av ritualer kan man säga. Asana är kroppsställningar, hatha yoga. Pranayama gäller att behärska andningen. Pratyahara att inte förbinda sig med att inte förbinda sinnet med den yttre världen. Dharana är koncentration. Dhyana blir meditation. Och samadhi slutligen det är ett uppgående i det som naturen som den verkligen är, eller upplevelsen av ursjälvet och sig själv. Jag tänkte tillägga någonting om, eftersom man i väst ofta hoppar direkt till koncentration och meditation utan att fästa någon uppmärksamhet på de här fem grundläggande stegen i yogavägen, så tänkte jag berätta lite mer om vad yama och niyama handlar om. Eftersom det ofta hoppas förbi så fritt. Yama står för, handlar om alltså det etiken, moralen i yoga. Det finns till exempel fem, en bok här som handlar just om de fem första stegen. Och där skiljer man mellan, där tar man upp ahimsa, alltså icke-våld, som ett steg där i yama. Och då pratar man om intellektuellt icke-våld, icke-våld i tal och fysiskt icke-våld. Pratar man om sanning, intellektuell sanning, sanning i tal och fysisk sanning. Och stöld talar man om, att intellektuellt icke-stjäla, stjäl i tal och fysisk stöld. Och girighet, då pratar man om intellektuell girighet, girighet i tal och materiell virighet. Förnöjsamhet kommer sen in på niyamas. Då pratar man om intellektuell förnöjsamhet, förnöjsamhet i tal och kroppslig förnöjsamhet till exempel. Man pratar om renlighet, alltså också dessa tre skillnader eller tre aspekter av det. Man pratar också om enkelhet och självtukt i dessa tre aspekter. Mental, vital och fysisk självtukt. Det hoppas oftast direkt över och man går direkt på och försöker meditera, vilket inte går alls i den klassiska yoga. Så till slut fick vi två bilder egentligen på två urbilder för vad samarbete kan vara i sin högsta form. Det var Manu och hans sju rishis. Och bilden beskrevs som Kalavagnen, eller som solsystemet där planeterna kretsar runt. Där varje planet har sin individuella bana, men tillsammans utgör ett solsystem. Och kastsystemet var också en bild för detta. Så en enda organism, där Brahmakastet på huvudet, Satya för bröst, Vajra för mage och Sudra för fötterna. Och meningen var att man skulle samarbeta som en organism i det här. Det kan bli till en... att göra en metamorfos av detta och att på ett nytt sätt förverkliga det här kan bli en framtidsuppgift, där vi alltså som fria individer medvetet gör det lilla och känner på så vis den stora uppgiften. Det var ungefär lite grann.
Vi går vidare. Är det någon fråga till dig? Det är ju ja. Jag vet inte riktigt vart det är en bra dag. Så kommer vi. Ja, de skulle egentligen inte vara där från början. Alltså det urbild där utan paria. Det är det hela mänsket. Och så skulle man egentligen bara ha disse, men hvis det så kommer uorden hvor noen blir født ved blanding utenfor, så hører de ikke med, og de er i dag, det er ikke noen egen kaste, men kastedøse, de som man ikke skal røre ved i det hele tatt, noen ulykkelige utstøtte. Det er helt riktig som gjør en slags strek der. Det er sånn som ikke passer, som er fast ut. Ja, men det var bare spørt foregående. Nej, och i det orinliga var vissa den skälta icke. Men så uppstod det ganska fort. Uorden, det går inte sånt som man egentligen ville. Och så kommer det någon ut. Och så i begynnelsen av detta runder det var det 80 miljoner kastlösa faria i India. Och så är det upphevet. Gandhi kämpet jo för deras rätt, at de virkelig skulle ha full menneskelige rettigheter, men det går da bare ved å oppløse hele kastesystemet. Og så har man gjort det formelt juridisk, men så virker det likevel videre i vanen.
Det var samme fråga.
Er det noen flere fråger til?
Ja? Jeg hadde forstått at der hadde satt opp Brahma, Shiva, at det tilhørte Vedanta-visdommen?
Ja, man kan si det gjør det begge. Jeg tok det her. Men man kan også ta det, det kommer an på hvor man tar det. Hvis man tar det, så å si, fra den skarpe kante siden, da hører det til her. Men hvis man tar det slik som Bjørn tilrette, i den poetiske billedverden, da hører det til her. Jeg tok det her nede. Men det er helt riktig, som Bjørn sier, det også kan tas der. Det bare kommer an på hvor man gjør det i hvilken sammenheng. Dette indre agen i Varuna, det er meget svårere å ta her. Og dette går inn i de konkrete bilder i elementarverdenen. Men det er også mulig. Man kan løfte dette opp og ta det i ren filosofisk form. Og da vil det være inn i Satya-filosofien det også. Det var kommet ut, altså hvor man gjør fint utsisilert filosofisk gjennomarbeidelse i samtida, er en stor rytmiske billigt panorama som skriver upp. Är det någon fler frågor? Ja?
Jag undrar, det här var ju en väg för flera tusen år sedan. Jag undrar om människan...
Helt till nu. Det finns alldeles tre.
Att människan då gick den vägen, jag undrar om människan var annorlunda då?
Ja, absolut. Det är framförallt i hela den sociala strukturen, men också i hela kroppskonstitutionen, absolut.
Eftersom det är mycket för oss att tänka oss att gå den vägen, är väldigt svårt för oss.
Ja, det ska vilja stå som ett öppet spörsmål och långsamt efter värt arbeta mer med. Nu gäller det bara att få tag i hur var denna egna kvaliteten. Så satt förbindelse med våra dagar, det må vi först långsamt arbeta fram. Det är lite förlägg. Absolut. Framförallt i detta kastesystemet hvor man føler sig som en absolut enhet i det hele. Det är en förutsättning för denne vei. Och hvis man så inte gör det, så blir det något som inte stämmer. Da må man finne helt nye veier. Vi skal holde det litt åpent. Men nu gjelder det først, bare den første dagen å få frem denne egne kvaliteten. Ja?
Jeg undrer litt på hvordan disse meditasjonsveiene er sammen med fastesystemene. Altså, de som hører til Sunda-fasten, for eksempel.
Ja. Man kan si alle disse tre. Slik som de strømmer frem produktivt, skapende og lærende, hører alle til den øverste kassen. Alt som er visdom, kunstnerisk produktivitet, hellig virksomhet, alt det er Brahman. Brahman skulle det stå. Brahman-kassen. Og den strømmer så videre nedover til de tre lavere kaster. Disse vet ingenting uten at det kommer gjennom Brahmanen. Alt er formidlet gjennom den øverste kassen, som er åndelig visdom, åndelig praksis, alle tre. Så kommer det til kjøttene, til vajsjene og skyndene. Så mer som de klarer å tåle. Men de kan ingenting finne selv i det kassen. Det er ingenting vil de vite, ingenting vil de kunne. Ikke det eneste veksel uten at de får gjennom kamaren. Også all kunstnerisk skapende diktning er gjennom Brahman-fasten opprinnelig. Er det flere spørsmål? Så prøver vi igjen å se meningen med å ta frem disse tre. For disse tre er ikke i den urindiske epoken. Alle disse tre er i en senere epoke, som for 3000 år siden omtrent, hvor vi kjenner disse tre dokumentarisk, og da må vi gjennom disse tre se bakover til denne urkilde, hvorav de tre kommer. Det som Rudolf Steiner beskriver i boken Åndsvitenskap i Romans, som den første ekstra-atlantiske periode efter en tidligere menneskehetstilstand i Atlantis, det er en periode hvorfra det ikke finnes en eneste bokstav skrevet. Absolutt ikke en bokstav, for bokstavene fantes ikke i den tiden. Det er ikke ett dokument. Det er i den tid som ligger før landbruk. Derfor når man her sier, her er håndverk, eller landbruk, og så videre, er det fra en senere periode. For det eksisterte i den urindiske helheten. Det er før kultivering av jord, før en eneste by er bygget, i en tid hvor man arkeologisk vil si, paleolitisk, mesolitisk, før, altså i den tid, hvor man ennå bare hadde nomade virksomhet og samle virksomhet, jeger, samle, fiske, men ikke landbruk. i det hela. Det är en sådan tillbakagående periode då man är levande ett med naturen. Och nu bestämde stärke andliga kräfter, vilket går man uten med den dypaste hängivelse steg upp till att finna enheten med det gudomliga skapande i världen och i människan själv. Och på denna kvaliteten så lyser och virkar genom de nästa perioderna. Och man så i Indien också bygget byer. Och man så också hade landbruk. Och man så också hade efter det helt fram till våra dagar allt möjligt annat. Men och denna ur-enhet är det karakteristiska i den ur-indiska perioden. Och vi var med den största tillbakahållenhet för reservation för vårt egen förståelse medkommande. Man närmar oss denna fordi vi så lätt blir hängande vid en senare form som inte är den upprinnelige. I den upprinnelige må vi tänka oss dessa tre i en enhet. Och man med eget raskt steg upp, kunde stiga upp till upplevelsen av denna ur-enhet på grund av egenskaperna i detta ur-indiska folk som där är helt forskjellig från senare. Så kommer det en helt annan impuls. I det ögonblick man antagligen först på den iranska höjdslätten, det har kommit så på andra städer på jorden, men hittills är det det första sted hvor man har funnet denne impuls til virkelig å stige inn i å ta itu med jorden. Begynne å gjøre arbeidet nå på en plass, og ikke bare ta imot det som kommer fra omgivelsen, og så gi det hen, ta imot og gi hen, men begynne å arbeide systematisk gjennom hele årsløpet i jordbruk. Hva er det første man oppdager i det man begynner med det? Motstand. På en helt annen måte enn når man plukker bær, frukter, tar imot det som kommer, drikker vann av en kilde. Her er et vanskelig arbeid. Og det kommer feil, og så må man overvinne feilene. Og så må man kjenne det nøye ur der. Og så må man bli og holde ut på samme plass og kjempe med motstand av det som ikke vil være som det skulle være. Man kommer i en arbeidskampsituasjon fremover mot et mål som ikke bare er den indre opplevelse hvor jeg går ifrån gjennom sløret og illusionen og stiger opp til det gudommelige i alle ting, men hvor jeg nu også skal få det frem i et produkt. Det skal komme brød frem som skal bakes, og det brød kunne jo så bli feil dårlig. Hva hjelper det da å oppleve det gudommelige hvis brødet er feil og det ikke smaker sånn som det skal smake? Altså, her ser vi nu en retning utad till produkten. Det är inte den ur-indiska vägen, det är den ur-persiska. Den persiska går utad. Och där följer vi strax den är meget mer i släkt med hela den västerländska kulturen. Det stämmer. Där är nu begynnelsen till den stora intensa vägen som har gått ut till att ta itu med stoffets verden, behärska stoffets verden, på något fram så att det också kommer till syne som produkter i det yttre. Och att man också har rede på det. Och att man inte nöjer sig med den inre upplevelse av det gudomliga. Det ska komma till syne på jorden och man ska förvandla jorden. Göra något med det. Skape och virker i det yttre så att det kommer till synen i det. Men i den nu ser skaps det från första stund av i det nästa urpersiska en dubbelhet. Den ena är detta utanrättade och den är intressen för stoffets världen och resultatet som kan komma där. Det andra är att man också i det upprätthåller att det kun är det rätta mål hvis det åndliga finns där. Det åndliga gudomliga finns där i det yttre. Hvis jag tar det yttre bara som det yttre så är det allerede en skev. Det kom fel ut. Den stora skickelse, åndskickelse, som nu förte till, som innanför det här urpersiska genomförde denna linjen, det är Zarathustra. Men det är många som heter Zarathustra. Och Zarathustra är ett namn som har gått genom tusener av år och det är dusinstall av människor som har hett Zarathustra. Där är det igen slik att vi må skjelne mellom en ur-Zarathustra och senare Zarathustra-skikkelse. Det mesta av det som vi har dokumentariskt stammer från det sista årtusen före Kristus. Platon däremot säger att Zarathustra levde 5000 år före ham. Och han levde alltså samtidigt med, eller lite efter, den som vi mest känner som en historisk Zarathustra-skikkelse. Vi må alltså se där också transparent genom bakover till en urimpuls och alla de andra senare Zarathustra har på en måte varit slike skikkelser som har gått vidare denna urimpuls i senare tidsperioder. Men på något av själva grundkvaliteten också hos dem lyser starkt fram och hur vi därför med samma rätt kan intressera oss lite mer för det. Men nu går vi tillbaka till den urpersiska och den ligger också baken för alla bokstaver, baken för alla dokumenter, men icke baken för alla arkeologiska rester. Och där finner man nu rester av det som de faktiskt har gjort i dyrkning av jorden och de begynner att bygga och bo. Först på den iranska högslätten. La oss nu se på noen kvaliteter som straks kommer andreledes i dette første urpersiske til forskjell fra det indiske. Jeg nevnte den ene grunnkvaliteten. Man kjenner motstanden meget sterkere, og man kjenner en rest som blir tilbake. I det urindiske blir det ingen rest tilbake. Ved denne dype hengivenhet i det urindiske går man fullstendig gjennom Maya, illusionen til det gudommelige i alle ting, og så er den udelte enheten. Det er ingen rest til oss. I det persiske kjenner man, men så lett går det ikke. Det er en hård motstand som blir igjen. Noe som er utenfor. Og jeg må, i neste skritt må jeg ta i tur med det. Der er fiender. Og straks har vi en dualisme. Lys, mørke. Det gode, det onde. Er ikke det onde, det er også i det indiske. Bare en svak antydning. Så å si sånne små krusninger der, men som skal bli overvunnet i neste øyeblikk, og så strømmer alt tilbake til Brahma, og der er det jo helt absurd å tale om en rest av noe ondt. Det onde er så å si bare en illusion i det urindiske. Her i det persiske blir det onde en stadig økende og sterkere realitet. en motstand som blir stående igjen, og som man ikke har helt overvunnet, men hvor man stadig må kjempe videre mot denne motstand og denne rest som blir igjen, tyngde, kulde. Hva får vi da? Først en dualisme, lysmørke. Så som det indiske, kunne man si, er enheten en, er det persiske to. Og man står inne i den spaltningen, men kjemper mot de videre. Hva er det neste kvalitet, vi kan si, til forskjell fra det urindiske, som kommer ut av dette urpersiske? Her kan vi si det er en uendelig visdom. Men visdommen har det egenartige i seg i det urindiske. Den er så gjennomstrømmet av strømhengivenhet at alle nyanser og forskjelligheter i neste øyeblikk forsvinner. Fordi man er så interessert i hengivenhet til enheten at alt strømmer sammen til en enhet, og så er det ikke noe spesielt mer. Det er ikke lenger tilfelle i det persiske. Der taler man riktig nok også om den uskapte tid. Det klinger engelsk. Den uskapte tid, servana akarana. Alt er en enhet, og tiden ikke engang finnes. Den uskapte tid. Men i det persiske er det noe som har vært, og som er tilbakelagt. Om man er kommet ut av det, falt ut av den uskapte tid, og så har det spaltet seg, og i det det står i kamp, i oppgjøret, da blir visdommen med en gang annerledes. Den blir spesiell. Den blir nyansert. Man kan ikke ha landbruk, bare det er en enhetsopplevelse. Nå må man vite spesielt hva man skal gjøre om våren, om sommeren, om høsten og om vinteren. Man må vite spesielt hva man skal gjøre med en sånn jord og en sånn jord. Man må vite helt spesielt hva gjør man med noen planter slik at de kan dyrke som korn. Hvis man da bare opplever den guddommelige enhet i alt, så er man en udugelig bonde. Man må vite spesielt hvordan Gud virker i dette kornet, og i det kornet, og i den planten. Hvis man skal plante trær, så nytter det ikke bare å elske treet og være i ett med treet for sin egen opplevelse. Man må gjøre sånn at treet gagnes, sånn at det kan gro ordentlig. Og med dyrene, skal de nu temmes, slik at de kan føyes inn i denne sammenhengen? Vi har en konkret, nyansert styrke i visdom som blir til enkeltkunnskaper. Når vi derfor tilbake i dette orientaliske møter visdomslære, kan det komme både fra det indiske og fra det persiske. Men vi kan vel skjelne mellom disse to nyanser, hvor denne hengivenhet, hvor man forsvinner inn i hjulet, som bare går rundt og rundt, og forsvinner inn i det ene store, da er det den indiske kvaliteten. Der hvor man kommer til nyanserte, bestemte, kosmiske kunnskaper, kan man med overveiende sannsynlighet regne at det kommer fra det urpersiske, i forskjellige avgreninger av ledninger. La oss se litt hvordan det bildet viser seg i det urpersiske. Jeg trenger opp litt bildet på tavlen, hvor dette ene som er felles for alle navn, det vil være et utpreget indisk formulering som Bjørn skrev opp der øver på tavlen, som jeg har vært med. Og da interesserer man seg så sterkt for det ene som ligger til grunn at alle forskjelligheter forsvinner. Det ville urpersene ikke nøye seg med. fordi sier hvis man bare sier enkelt alt, da kan man ikke være landbruker. Sier det det samme enten jeg har korn eller ugress eller så det er jo ett alt sammen. Men det var nu ikke helt spesielt hur det er med det og med det og med det. Og da er det et stort kosmisk jordgrunn, om man kunne si, som det kommer ut av, måtte jeg er i denne rangen rundt der, i det ene udelte skrivet, Servana Acarana. Servana Acarana. Den uskapte tid. Det ville være det uengelske. Men nu faller det ut av det, og så kommer det en skarp grense midt i, en øvre og en nedre, lys, mørke, to som kjemper mot hverandre, man kjenner motstanden, og man vet, jeg kan ikke bare forsvinne inn i lyset her, for jeg har lov til å gjøre hele denne mørke motstandsverden skal gjennomtrenges og snues om, forvandles, beseires. Altså, man står her i grenselinjen og forsvinner ikke bare inn i Servana Acarana. Og da er det i hele denne verden, og i denne verden, de to motstandere, Ahura Mazda, i den øvre lysverden, og Angra Mainyu Ahriman, i den mørke verden her nede. Men straks er det en herskare av hjelpende ånder på begge sider. Og for hver gang det er en lysets verden, så er det en tilsvarende i mørket. For eksempel, Vodi Mana. Det gode sinn, det sanne sinn, men det er et vesen som er tjenende for Ahura Mazda, som lyser i solglansen. Straks kommer det fra den arimanske siden, Akamana. Akamana, det onde sinn, mot det gode sinn, det mørke sinn, mot det lyse sinn. Det er helt tiden en motstand, like meget vesensartet, som nu stritter imot og sier nei til det. Eller, det neste her, Asha Vahiska. Sannhetens styrke som brenner bort alle illusioner. På den siden her Drudi løgnen. Der, den står for den. Den står for den. Så Kshatra Vairia. Det betyr styrke. Viljestyrke helt ut i lemmene med klogen å kunne gjennomføre arbeidet. Kontinuerlig år efter år. Flittig. Stå opp på morgenen. Ikke bli liggende og drøle ut over hele formiddagen. Mot det, Bushansta, dovenskap. Slapphet. Man tar ikke tur med motstanden. Det er bare liggende det. Arimans ånd som rister mot flidens styrke som hele tiden går videre til et nytt mål og gjennomarbeider omformer. Så Spentar Maitik. Fromhet. man skal bare ikke tro at denne lysvern her, fordi andres styrke, arbeidsintensitet, har noe som helst å gjøre med brutalitet. Det er ikke tilfellet. Det er samtidig den innerste, fromme, tjenende hengivenhet. Renhet, spent av Almighty. Og hva setter Ariman mot det? Aishma raseri. Lidenskap som stormer mot det. Uren raseri. Aishma. Så, det neste. I den virksomheten utad overvinnes alt som er disharmonisk, sykdommer, det som går skjev i landbruket, men også i menneskets legeme, helbredelseskraft, har det vært tatt. Og Ahriman setter imot det sykdom, marsjavann, disharmoni, faller ut av sammenheng. Og som den sjette, mest forsterkede kraft, er det selve det livbringende, dødbeseirende, avretatt. Det etymologisk, efter ordet, betyr selve ordet udødelige, dødbeseirende. Og Ahriman setter imot det drepende, setter imot selve det apavorta. Det drepende, i stykkerivende, død. Vi ser altså nyansert, der de stående mot sine motstandere, uten å forsvinne inn i bare en enhet, udifferensiert, fordi at kampen varer ved, og ikke bare ved, varer ved, men blir sterkere og mer og vanskeligere i den urpersiske åndsverden, hører det med. En ubetinget visshet om seier. Men først en visshet om seier efter større nederlag og mer mørke. De var overbevist om det blir verre og verre. Det blir mer og mer mørke. Ahriman blir sterkere og sterkere. Det var ikke slik at de stod i en kamp og tenkte, i morgen blir det litt bedre, neste år blir det enda bedre, og så om 10 år har lyset fullstendig seg. Det er helt feil. De var overbevist om, i de neste 1000 år blir det verre og verre, mørkere og mørkere, mer sykdom, mer elendighet. Men det går nedover og nedover, men så i den dypeste, mørkeste avgrunn, kommer det store omsving. Lyset vil helt sikkert seire, men først efter at det har gått gjennom en forferdelig, mørk, dyp, svart avgrunn. Det er denne ubetvingelige, sterke, lange vilje. Friedrich Nietzsche har et vidunderlig ord. Han snakker om den korte vilje og den lange vilje. Den korte vilje som bare var et kvarter. Man vil noe, men etter et kvarter så er det borte. Den lange vilje, det er den persiske. Zarathustra-viljen. Som går gjennom årtusener fremover i fremtiden. Og som tåler all motgang. Som tåler alle katastrofer. Fordi man vet ubestinget sikkert, det går gjennom mørket til forvandling. Det kan bli drept, spiller ingen rolle. Den impulsen går videre i det uendelige. Det er den lange, ubetvingelige vilje. Nu ser vi det lite närmare på det. Ni har sett det. Här fördelar disse kräfterna sig i det urklassiska i de forskjellige områdena. I hela uppgöret med dyrevärlden var det vår humana. Dyrene blir ved det gode sin hemmet føyet inn i det menneskelige. Ved avmeldetatt blir hele planteverdenen, alle trær og planter, ikke omvendt, men lansert. Her hele planteverdenen. Ved Ashavanista blir alt som heter ill-element gjennomarbeidet tatt i menneskets tjeneste, sånn at illen ikke virker skadelig, men gavnlig i menneskets virksomhet. Altså her har vi hele ildverdenen i det. I Hauravatatt helbredelsens ånd er det hele vattenverdenen. Det helbredende strømmene og livet jevner ut alle de samarier. Her er det hele vannverdenen som hører til der. Kshatravairya, styrken, metallenes verden. Når man begynner med jordbruk, kan man nok ha en stenredskaper i første trinn, men meget raskt går man over til metall. Det harde stoff blir tatt i bruk. Metallenes muligheter. Det hårdeste i den fysisk stofflige verden blir tatt i bruk hvis dens styrkens ånd også er med i hele dette. Og så i fromhetens sinn, renheten, blir det da mulig å ha at jorden dyrkes, landbruks, jorddyrkningsvirksomheten, at det rene skal komme frem i selve stoffets verden. Jordbruk. Så. La oss se litt mer på overgangen fra det før iranske menneskehetsstadium til det efter iranske. Altså det før iranske er dette å ikke gjøre noen ting med jordens verden annet enn å ta imot. Høste inn. Her er det som finnes. Som en nådegave. Også når man er nomade, da passer man riktig nok dyrene. For det er ett trinn videre, men de gresser der, og når de er gresset ferdig, så bare går man over til en ny plass et annet sted, og så får man melken av dyrene, så går man videre til et annet sted, man lever i ett med dyrene, og så tar imot det som kommer fra dyrene, og det som kommer fra omgivelsen, men man begynner ikke å forarbeide på en plass hvor den motstandsvennen er. Man er ennå i dette strømmende enighet med omgivelsen, hvor man ikke har slått rot og bor på ett sted. Altså, det er bare å ta imot. I det man nå går over til landbruket, er det først en stor motstand hos alle dem, de mennesker som ikke vil være med på dette trinnet. Som bare vil bli stående i det å bare ta imot og ikke selv yte noe i et flittig arbeid gjennom hele året. Der spalter det seg i to. De som går foran pionergruppen, de nye som har årtusene foran seg og nå virkelig begynner å forvandle jorden, dyrke jorden, omsmelte, gjøre noe ut av det, og de som ikke vil gjøre med det, bare bli i det gamle og bare ta imot. Men det er innlysende att med den gamla hållningen var det omöjligt att fortsätta. När först det nya begynt, så vill de så likväl måtte gå med det. Den nya pionergruppen har framtiden för sig. Men nu sker det något med Berlin. Och det är en nyanser som i vår DVL ställde, och där står vi i ett huvudproblem i våra dagar. I det ögonblick nu, hela den gruppen av människor som egentligen icke innerligt utifrån sannheten följer med i den nya pionergruppen, men allikevel går med, vad sker då? Där behåller de den hållningen att man bara ska ta emot. Men så går de in i det nya, också i jordbruk och allt det annat, men med den hållningen, och vad blir resultatet? Rovdrift. I hela den utadrättade form vi har i industrialismen i våra dagar, i förra århundradet och i detta, är det icke den rena persiska linjen, men den försövade, karikerade persiska linjen som har dominerat. Nämligen att man tar itu med världen i industri och tar alla råstoffer, men bara och brukar dem upp. Och har man brukt något på ett jordstycke, så rovdrift ödelägger man samtidigt jorden, så länge det var. Det är icke Zarathustra linjen. Det är den försökte Zarathustra linjen. För man går ut, det är icke den indiske. Man tar itu med världen där ute, men bara ödeläggande och rovdrift. Vad är Zarathustra linjen? Det är att leva samman med jorden, plantorna och dyren. I ett kretslöp, hvor det åndelige genomtränger stoffets verden och förvandlar det. En åndeliggörelse av stoffets verden i en långsam, långvarande process. Man kunde säga som ideal, hela jorden åndeliggjort, genomträngt. Inte att man kastar någonting bort, men genomtränger det i själva den kunskapen. Och kommer synfloden. Nästa generation, de har kanske ingenting igen, vi har brukt upp allt. Spelar ingen roll. Vi tar som ett och försyner oss. Zarathustra, den lange vilje i årtusen av framöver. Mänskligheten. Zarathustras liv har i sina kvaliteter en helt annan stämning än för exempel Buddha eller andra av de mäktigaste indiska, utpräget indiska skickelser. Det är självklart många fällesträck också. Alla stora mäktiga individualiteter har också någon fällesträck. Det är bara att poängtera nu forskjellen för att få fram denna annorledesartade nyansen. Man kan säga urtypen av en indisk helgen, en indisk mäster, har detta i sig att han begynner på ett ofullkommet stadium och nu arbetar sig upp vid rensning av egen existens, trinn för trinn vidare till högre stadier, hvor alla begär övervinnes, alla lidenskaper övervinnes, allt det urene övervinnes gradvis mer och mer till inre fullkomlighet, som samtidigt blir en enhet med om det inre och det yttre i samadhi. Det är icke Zarathustra-liv. Sedan om där också kommer renhet och fullkomlighet som ideal. På så vis är det samma. Men det kommer på en helt annan väg. Det kommer sig att Zarathustra genom hela sitt liv blir angrepet utanför. Det blir icke de heliga indiska. De så att säga bara arbetar med rensning av sin egen ofullkomlighet och så långsamt stiger de uppåt till fullkomligheten. Zarathustra står i en kampsituation. Man kunde säga rörande tött. Där heter det Porsas var hans far och Dugda hans mor. De visste att det skulle komma nu en mäktig individualitet i jorden, i det en stjärn lyser och en av budbringare, man ville i senare gresk kristen terminologi kalla det för en ängel, vi hade följt andra namn i det persiska, som så bringar bud till moren Dugda att nu den ska födas. Men samtidigt får moren de vildeste drömmar med dyr och demoner som vill overfalle barnet och drepe det. Och ett lysberg, ett fjäll av lys, kommer stigande och besegrar demonerna. Med en gång kampsituation, alldeles mens barnet är i svangerskap. Så födes barnet. Och det första är att det smiler och ler som en sol. Barnet som ligger där för smilende och leende, suverän inre styrka. Men icke för det är fred och försoning i omgivelserna, tvärt emot. Den onde konge, Duransarum, gör allt vet att barnet kommer och vill strax drepa det. Kommer styrtene med en dolk hevet för att bore det i barnet. Men ved barnets smil och skratt stivnar han i en krampe så att han inte kan stöta dolken in i barnet. Det är oförskälligt från i stämningen från det etiska. Det är en makt utanför som pröver att övervälde, men så, som så må vike för denne varme solglans i barnets smil. Men kongen Duransarum ger sig inte och utkönskar nu en hel rad av attacker, angrepp mot barnet. Han sänder ut sina krigare, han sänder ut dyr för att knuse barnet. Barnet blir rövet, men de vet att de kan inte göra något direkt själv med barnet. Och då blir de bara överväldet av denna varme sol som stråler fra det, och de själv aldrig kramper, så vill de där en stor dyrehårde trampe barnet ner. Lägger barnet ut på släkten och jagar en stor flock av kväg så att det bara automatiskt ska trampa barnet i stycken. Men vad sker? En stor ko lägger sig ned i det barnet som en beskyttande stor våld och så strömmar hela jorden förbi och icke en eneste av hela den stora kojorden trampar på barnet. Barnet blir räddet utanför. Det är en hjälpande som kommer utanför, likesom det är motstånd och fiende utanför som pröver att drepa barnet. Och så kommer det hjälp utanför och hjälper det. Det är icke tillfälle med de heliga indiska. De har inre svårigheter som de övervinner med inre kraft, åndskraft. De går den inre väg. Nu ser vi Zarathustra i flera trinn vidare, intill han blir 30 år. Hör han i 30 år kan han ingenting uträtta. Då kommer attackerna utifrån och hjälp utifrån också. Och han växer i fullkomlighet, intill han i det 30 år blir löftet ut av sin kropp. Löftet upp i en högre sfär, hvor Ahura Mazda visar sig för ham genom vår humana, genom den höjd John blir resen, går genom Ahura Mazdas strålar till ham. Och vad sker nu? Hur ska han bli dettes tjänare? Han ska på jorden vara som ett instrument, som ett redskap för det högre. Alltså, forskjell med det indiske. Ikke at man bare skiver innover og innover opp til det egne urselv og selv for å oppleve det. Men man går gjennom en dramatisk utvikling hvor hele eksistens blir som et lite redskap. Og nå skal det stilles inn til tjenest for en høyere makt som så skal stige inn, og hvor man selv skal bare åpne seg som et kar, at dette høyere stråler inn og nå kan virke i hele menneskeheten. Redskap, kar, hylster for et høyere vesen, det er Zarathustras vei. Det kan han bare bli ved selv å fullkommengjøre seg også. Men det er denne egne fullkommengjørelse elsker hans egentlige, det som mest karakteriserer ham. Det er alltid at han stiller seg inn i en høyres tjeneste, hvor noe høyre dermed begynner å ta i ham utover til alle mennesker. Desto sterkere blir motstanden inntil det ender med en martyr-tragedie hvor han blir mørdet. 77 år gammel. Se hvor forskjellig fra det indiske. Oppstigen til forklarelsens berg. Gjennomsiktig, strålende. Her en kampsituasjon som enda tragisk, han blir mørdet. Men så heter det, han blir født på nytt, og han blir født på nytt, og det blir verre og verre, motstand blir større og større, inntil den store omsnuing finner sted. Hvor solåndens kjernevesen, hvorfra av hele verden er blitt til, stiger ned i et menneskeskikkelse en gang i fremtiden, og bringer den store omsnuing for jorden og hele mennesket. Messias. Sao Shiant heter det på persisk. Messias er jo det greske. Det er hebraisk ord. Sao Shiant, som skal komme. Og hvor Zarathustra bare er et redskap. Det er ikke Zarathustra som bringer det. Men Zarathustra blir et redskap for den høyere ånd som skal stige ned i dette en gang i fremtiden. Men først blir det mørkere og mørkere, verre og verre, mer og mer arimansk overherde. Det er nå etter pausen enda går et litt videre i karakterisering av det persiske. Men etter pausen som vi nå tar, vil jeg spørre om det kanskje er en som vil gi en litt karakteristikk av det persiske i loven, som inndelingen som gjør det i dag på det indiske. Og så skal vi se om det kom noen spørsmål som kunne være interessant å behandle. Nå tar vi en litt løft. Det var det